Det blir väldigt bra att man går igenom det. Vad gör man för någonting? Att man försöker få folk att speak up lite mer. Alltså tala om, är det här rimligt? Är det här meningsfullt? Det är det här med. Men då har man ibland någon sån här yta eller ett filter av. Ja, var respektfull och var försiktig och tänk på folks känslor och allt annat. Som gör att man inte får sådana här riktigt bra, kan säga, moraliska och kompetensmässiga eller effektmässiga genomlysningar. Vad man håller på med för någonting. De flesta organisationer i Sverige fungerar lite si och sådär. Alltså polisen har problem, skolan fungerar illa, socialtjänsten, arbetsförmedlingen, migrationsverk. Alltså det är många som inte fungerar så där jättebra och ett problem här ibland att man helt enkelt inte liksom går igenom vad man gör för någonting. Och tar ett ansvar för att helt enkelt motverka idiotiska mötesritualismer och olika visions-, värdegrundsprat, en massa strategiska övningar och allt annat som är nog rätt så problematiskt. Så behov av kritiskt tänk, reflektion, dumhetsbekämpning, ta tag i olika typer av grundläggande problem och svårigheter.
Så varje företag borde ha sin egen Sokrates, är det en lösning på problemet kanske?
Ja, eller dumhetsbekämpare, någon som ställer kritiska frågor. Vad håller vi på med? Vad leder det här? Har det här något värde? Kan vi verkligen ställa upp på det här? Vad tycker vi innerst inne om de här typerna av aktiviteter och hållpåfund? Och det, här, alltså det är väldigt mycket värdefråga. Är det så att man står för någonting? Att man försöker hålla på en viss typ av arbetsmoral då, där man ska göra någonting vettigt och förnuftigt och som ska leda någon vart? Eller är det mer att man ställer upp på alla de här konventioner och ritualer och påfund som organisationer med tiden gärna genomsyras av?
Vad säger filosoferna här i Stockholm om detta?
Ja, det låter som ljuv musik för mina öron.
Kanske formulerat på lite annorlunda sätt än bara en god filosof.
Ja, det var ganska nära tycker jag.
Ja, okay.
Men mycket sånt här värdegrundsarbete, det handlar ju om att liksom enas, ledord till exempel. Och det kan ju låta väldigt bra, men det kan ju få förödande konsekvenser. Jag tänker på effektivitet och lydnad och ordning som många under nazismen kände sig befryndade med. Man ville ha detta och det blev ju också ledord som förde rakt in i fördärvet. Vad berättar det här?
Det är en väldigt svår fråga. Men en slutsats som man kan dra och som är den som Bettina Stangert drar i sin bok att det som var farligt här bland annat under Nazitysklands tiden var att folk slutade tänka. Det är ju i linje med de spåren vi har varit inne här men med betydligt allvarligare konsekvenser. Så en slutsats man kan dra där är att och enligt henne också att det var en ideologiskt motiverat att få folk att sluta tänka efter. Och då kan fruktansvärda saker ske. Samtidigt känns det för mig personligen svårt och kanske lite magstarkt att dra paralleller mellan värdegrundsarbete idag och det som de brott som skedde under andra världskriget. Så jag vet inte riktigt vad jag ska säga utan att förminska det.
Men det finns vissa tendenser ändå att ett sätt att lösa problem i Sverige på det är med mer och mer lagstiftning. Så att vi har väldigt genomreglerade verksamheter ibland. Offentlig sektor. De är byggda på någon form av välvillighet ibland. Att man ska verkligen säkerställa att allas rättigheter tillgodoses så att ingen ska någonsin råka illa ut. Så vi har policies och regelverk för nästan allting. För att göra tillvaron så försiktig och värderad som möjligt. Och ett problem är ju då att ska man följa alla de här regelverken till punkt och pricka så ja, då slutar man ju nästan tänka själv. Man ser efter, här har vi en plan, en policy, ett regelverk, instruktioner, vi har värdegrundsord. Och allt det här inskränker ju då ibland tänkandet som gör att väldigt många människor blir väldigt lydiga och obenägna att fundera efter egentligen kring vad man gör och använda sin egen självständighet. Jag har ibland tendenser då att lagstiftningen skärps till, då löser man ett problem, låtsas man i alla fall. Ibland är det så att med för mycket regler och lagstiftning så åstadkommer man kanske andra problem än de som man löser. Och så har vi då tillsynsmyndigheter som ser till så att lagstiftningen till varje pris ska följas. Och vi har organisationer i offentlig sektor framförallt, men även företag som gör allting för att undgå prickningar. Så hela verksamheten är väldigt hårt inriktad just på att följa lagstiftning till punkt och pricka. Det är inte säkert att en skola till exempel fungerar så där jättebra ifall man har rektorer och lärare som ägnar väldigt mycket av tid och kraft och energi att se till så att man gör allting formellt rätt och att man verkligen dokumenterar att allting görs närmast perfekt här. Alltså man får tendens då till att tänkandet inskränks därför att vi har så väldigt mycket då som ska styra oss. Och det är klart det här är väldigt annorlunda i förhållande till Nazityskland, men det är en tendens ändå att man i välvilja då gör att verkligen ska reflektera lite kul man håller på med och fundera igenom vilka grundläggande värderingar är verkligen i omlopp här, att det där försvinner lite grann. Så att jag menar det är ett stort problem.
Jag tänkte, hur skulle ett försvar för regler eller värdegrundsprinciper och värdegrundsarbete, hur skulle det kunna se ut? För nu har vi haft en ganska kritisk approach här. Man kan ju fråga sig, varför har vi regler överhuvudtaget? Eller varför har vi kodifierat våra värderingar på ett sätt? Ett sätt, varför tänker vi inte bara fritt och självständigt i varje situation? Ett argument för att vi har regler är att vi vill inte uppfinna hjulet på nytt. Det är något väldigt ineffektivt att varje beslut om hur vi ska handla i varje stund ska vara baserat på eftertänksam individuell reflektion. Då skulle vi inte heller komma någon vart. Så vi måste ju hitta en balans och att ha regler och rutiner kan också vara till stor hjälp. För det helt enkelt effektiviserar vårt handlande också. Så det vill jag ändå säga till försvar för reglerna.
Ja, nej, jag ska bara tillägga då att givetvis behöver vi regler. Alltså det, ibland stärkt lagstiftning också. Problemet är ibland att det kan bli väldigt mycket av det här. Och man märker det kanske på universitet och högskola att det finns ett ett överskott av regleringar av allting, inklusive forskarutbildningen, som jag för ett antal år sedan i alla fall tänkte att det här kan väl folk sköta rätt mycket utifrån eget omdöme, men nu ska det liksom regleras närmast en detalj. Det ska vara studieplaner och väldigt mycket annat som möjligen då innebär att vi, ja, det blir lite för mycket regler och för lite självständigt tänk.
Du vill också in här, Olle.
Ja, precis. Men jag tänkte bara säga att jag tycker fortfarande att det är, alltså det är hjälpsamt att skilja på de här, ska vi ha några regler överhuvudtaget eller värden och värderingar och sådär, å ena sidan. Å andra sidan, de regler och värden som vi har just nu, är de bra då? Eller borde vi byta ut dem och sådär? Och det finns väl inte, så vitt jag kan se, något i själva den här idén om en värdegrund som garanterat medför att den kommer leda till sådana här saker som att man slutar tänka själv eller man blir för lydig och sånt där, utan det är väl mer så som den just nu, eller ofta tenderar att bli utformad och använd liksom, som den kan ha sådana konsekvenser då. Och det är ju helt det är ju en helt rimlig position, tycker jag, att även om man kan vara kritisk inför det där, hur det här används ibland, så kan man ändå säga att jo, men någon sorts värdegrund måste vi ha. Det handlar bara om att den ska utformas på ett mer på ett bättre sätt, vad man nu tycker att det skulle vara liksom.
Du var inne på tidigare att det här är någonting som ändå omformas beroende på vilken tid man lever i, vilka förutsättningar som finns. Om du skulle sätta ner fingret just här och nu och tänka någon sorts moralfilosofisk regel eller tanke som du skulle vilja att vi hade gemensamt.
Ja, det skulle väl, alltså om jag får välja vad jag vill då, så är det väl alltså framtida generationer och sådana där saker som jag tycker är en sån sak som kanske först på senare tid har folk har märkt att det här är ju faktiskt något vi måste ta på allvar liksom. Men där många gamla liksom regler och lagar och sånt där inte på något väldigt tydligt sätt är anpassade för den typen av problem liksom.
Vad tänker du på mer konkret?
Ja, vilken, alltså hur mycket grejer, hur mycket naturtillgångar och sånt där ska vi lämna efter oss om ett par 300 år? Det verkar inte vara ett perspektiv som alltid finns liksom närvarande i den här typen av diskussioner liksom. Och det är ju något som man, alltså det är en sak att säga så här att ja, vi måste sopsortera eller något sånt där. Men man kan ju också tänka sig moraliska argument för att nej, det krävs ganska mycket mer seriösa beteendeförändringar här liksom. Och det är väl den sortens grej som man skulle vilja ha lite förändring till, kan jag säga.
Vad vill du skicka med, Sara?
En sak som alltid bör diskuteras och som är väldigt aktuellt idag, men det har alltid varit aktuellt så att säga, är ju rättvisa frågor, tycker jag. Vi lever fortfarande i en väldigt orättvis värld. Det finns rättvisa frågor som gäller världen så som den ser ut exakt nu. Vissa har det väldigt lite, vissa har väldigt, väldigt mycket. Fruktansvärt mycket. Och det finns en rättvisa dimension på, precis som Olle är inne på, som rör vi som lever nu och de som kommer leva om 50 år eller 100 år och så vidare. Jag har inga enkla svar eller ingen enkel moralisk devis att hur vi bör tänka kring rättvisa frågor och sådär. Men vi är ju ändå i någon bemärkelse lika varandra, alla människor, även om vi såklart också är väldigt olika. Men ur en moralisk synvinkel så är vi ju jämställda varandra, men ändå har folk det så fruktansvärt olika. Och det är någonting som vi borde tänka på mer.
Om vi tar hjälp då utav den tyska författaren Bettina Stange till sist för att försöka summera tankarna kring värdegrunden som vi har ägnat oss åt i filosofiska rummet idag. Hon skriver i sin bok Tänka ont: 2000-talets uppgift för filosofin är att sprida insikten att varken tänkandet eller filosofin klarar sig utan etik. Moral är en förhoppning om att vår värld kan bli bättre. Upplysning är kravet på varje enskild att börja med det man själv kan förändra. Inte drömma om paradiset utan handla förnuftigt. Har ni något att tillägga?
Alltså problemet är ju då att det låter ju väldigt övertygande. Men vad är förnuft? Alltså det finns så många olika varianter av detta. Och i konkreta sammanhang så kan man ju förmodligen argumentera för nästan varje form av riktning med hänvisning till olika typer av vetenskapliga belägg och olika typer av förnuftsöverväganden. Men det är klart det är svårt att säga emot att förnuftet bör vägleda och att förnuft bör kombineras med etik då för att man ska göra någonting förnuftigt och rimligt. Själv brukar jag tycka att det är oerhört viktigt att vi funderar igenom dilemman och svårigheter och problem och inte bara går på det här är fina, tjusiga, positivt formulerade värdeord som man inte riktigt kan säga emot. Jag skrev någon gång att i Sverige så är det fyra värderingar som tenderar att vara styrande. Det är försiktighet, följsamhet, feghet och förljugenhet. Och det här är kanske sånt som man skulle ta upp när man funderar igenom den egna värdegrunden. Vi tenderar ibland att vara väldigt just försiktiga och följsamma. Och därmed också lite fega och kanske till och med får man en hel del förljugenhet. Och hela värdegrundsapparaten tenderar ibland att leda till en del av det senare. Och det bör ju då motverkas.
En sammanfattning av den svenska värdegrunden från Mats Alvesson, professor och organisationsforskare vid Lunds universitet, aktuell med boken Extra allt. Med i samtalet var också Sara Packalén, doktor i teoretisk filosofi vid Stockholms universitet, och Olle Risberg, doktorand i praktisk filosofi vid Uppsala universitet. Och därmed så stänger vi dörren till ämnet grunden till värdegrunden i filosofiska rummet för nu. Men fortsätt gärna samtalet med oss på sociala medier eller via e-post. filosofiskarummet@sverigesradio.se. Mårten Andersén producerade, ljudtekniker var Mikael Derestam och jag som tackar för oss heter Titti Hahn.